8 044 dagar, eller 22 år om man så vill. Arsenal är Premier League-mästare igen, den 14:e i ordningen. En annan mästare, innermittfältaren Victor Nilsson Lindelöf, säkrade Europa League igår när hans Aston Villa slog Freiburg med 3-0. Det händer saker även utanför planen och José Mourinho är så gott som klar för Real Madrid. Vi har Neymar som är klar för VM och så har vi det här spionskandalen då i Championship. Ja, det finns lite att prata om, Rickard. Välkommen hit.
Tack, ja, verkligen. Så passande att man blev inbjuden.
Ja, men verkligen. I expertstolen, är den stol du trivs i?
Där också, ska sägas. Det är alltid roligt att vara med i Tiki-Taka. Det finns alltid mycket att prata om. Extra kul när det är andra bra gäster med också som man får träffa på, som idag.
En fin liten brygga över till Martin Mutumba. Stort välkommen hit också.
Tack.
Arsenal-supporter kanske. Vi kanske ska börja där.
Ja, alltså att det här är lyckliga dagar. Ja. Det är det. Och som du sa, vi har väntat så länge på att vinna. Man har haft på sig alla olika matchtröjor. Man har varit med om alla konstellationer i elva. Alltså de elva spelarna som startar. Så att man är så lycklig. Jag har skrikit sönder rösten. Så att lycklig är man.
Hur firades det i tisdags?
Jag ringde min son, vi bara ringde varandra och skrattade och jag hypade honom hur det skulle vara att gå till skolan dagen efter med matchtröjan eller vara den där Arsenal-supporten, för att han har fått lida som jag.
Satt och kollade på City-fighten, var det så att du trodde att det
nej,
kunde hända?
Nej, jag kollade inte på matchen för att jag har varit sån här, jag brukar kalla det att jag ögar mitt eget lag. Alltså varje gång jag kollar på Arsenal då blir det 0-0 eller sämsta matchen lite så. Sen när jag inte kollar då vinner vi, alltså lite så. Och det är väldigt svårt att inte kolla på dem, för att man har så mycket synpunkter om dem. Men den här City-matchen kollade jag inte på. Så att jag blev bara glad över sms'en jag fick från min son då, som kollade på matchen. Så att ja, jag är lycklig.
Så om jag förstår det rätt här nu, så du tar en för klubben och kollar inte på Champions League-finalen för att det ska kunna gå, eller?
Ja, lite så. Inte Champions League-finalen, men alltså den här City-matchen, den kollar jag inte på. Nej. Bara för att jag tänker att alltså att jag gör så att City kommer vinna. Alltså det är någon grej. Alltså du vet, så att varje gång jag kollar på matcher, alltså Arsenal, då kanske de torskar. Alltså lite så. Alltså det har varit så nu de senaste 2 åren. Alltså lite så. När vi är hemma, alltså Bournemouth, tror att det var förra året tror jag till och med, när vi torskade mot dem. Och Nottingham, när vi vände och det blev 3 lika. Och så, du vet, jag satte mig ner, hade fixat alla mina popcorn, allt var chill, du vet. Det blir 3 lika och vi firar matchen 3 lika som att vi har vunnit ligan. Sen går vi och bottlar det och man blir så här. Men, och jag tänkte på riktigt, är vi den där klubben? Alltså, och jag skojar, jag vet inte om det, vad tycker om det. Men ibland för mig, den klubben du är på, det är din personlighet lite. Alltså lite så för mig. Ja,
men lite så kan man känna.
Och jag kände att är jag en evig tvåa för alltid? Alltså lite så. Sen när mina vänner började jämföra Arsenal med Hammarby, jag bara... Va? Alltså jag kanske spelade i fel lag lite så, alltså allting. Men sen när vi väl vinner så tror jag att det här kommer bli, inte för att vara storhetsvansinne, men det får man vara om man är Arsenal-supporter och AIK. Men att jag tror att det kommer vara en era nu, alltså det kommer vara en tid nu när det går bra för Arsenal. Kanske inte vinner nästa år, men vi kommer 2, det tar jag lätt. Och Arteta kommer släppa lite på tyglarna som han har hållit i, jag tror nu, för att vi gjorde allt för att vinna. Alltså allt.
Men tror du att den här ligasegen nu då, att pressen från spelarna och även Arteta släpper så mycket, och lite som du är inne på, att det kan bli en ny era av det här. För det har ju legat lite, Invincible lyfts ju alltid, att det har legat lite som en blöt filt över klubben. Nu är vi liksom på väg, för spelarna är ju en ålder där det finns några år framåt där de skulle kunna fortsätta.
Ja, och jag tror det. Alltså för att jag sa det till min vän att jag bara, när vi mötte Atletico Madrid borta, bollen hamnar i publiken och vi skjuter bort bollen. Alltså jag bara, så på gud, vi är så här rädda och torska matchen. Alltså att vi skjuter bort bollen, alltså förstår du? Och alltså bara slösa tid på allting som vi gjorde. Men vi har ju spelarna. Och sen jag tror ju som sagt, han ville bara vinna. Som du säger, det har legat som ett blött täcke, det här Invincibles. Det är lite som Manchester United nu. De har ju de här gamla spelarna, de har sin podd. Och de bashar varenda spelare som typ, som finns i United. Till och med Carrick, de bara, varför ska jag såg någon gång när Kane sa, eller Harry Kane sa, inte han Harry Kane, nej, jag kommer inte ihåg, Roy Kane, sa att... ska han få nytt kontrakt och allting? Varför ska han få kontrakt? Jag bara, hur gör ni när ni träffas sen? Alltså, säger du det här till han sådär också? Du vet, att, och det är lite så här, nästan som avundsjuka att han inte blir tillfrågad. Alltså han då, Roy Keane. Mm. Och de har ju värsta problemet där med de här deras gamla spelare. Och jag kände lite någonstans att vi var på väg dit också. För jag tänkte, fan, vem är det på Arteta? Jag ser inte de här gamla spelarna runt omkring honom. Och på nästan riktigt, ibland när jag kollar matcher i Arsenal, jag har Ljungberg pratat, jag bara... halvhatar han laget, eller alltså förstår du? Men det är Saka, han tog ju fram honom, så att jag vet ju att han inte gör det, men det ligger ju, det blir alltid så. Det är lite som jag ibland pratar med AIK, när jag går på deras matcher och vi förlorar, det är som att jag tror att folk kollar på mig och bara, fan, nu tror han att det var bättre förr.
Alltså, men jag tror du är inne på en sak där, att man bryr sig så mycket om klubben att man sätter rätt hög ribba på det. Man såg ju på Arteta när de mötte Burnley där hemma, hur mycket han ville vinna. Han står ju till och med, när man möter Burnley hemma som ligger näst sist, han står och pekar på klockan liksom, att man sa matchen.
Jag tycker det är intressant, det som Martin är inne på, alltså det här bilden av vad en klubb är och vad den är för allt från supportrar till tränare till spelare. Eller till gamla spelare. Och om jag ska tala för Fredrik, som jag ju ofta sitter och pratar med, så han, och det är ju för att han själv är uppe i det, alltså, han tycker ju att Arsenal ska vara, de kan ju inte vinna ligan varje år, men Arsenal ska ju vara ett topplag. Och Arsenal ska ju helst också spela bra fotboll, för det är så som han ser sin klubb. Och där kan man ju ta över till väldigt många supporter, dels de i London, de i Stockholm, i Sverige, i hela världen, ser ju Arsenal som en stor klubb som ska vinna. Och det är klart att det där krockar ju dels med ens egen självbild, kanske ibland med supporter till andra lag, när folk påminner om att, ja, fram tills i onsdags då, det är 22 år sedan ni vann ligan. Det går ju en direkt jämförelse med klubben som du är fostrad i, Martin, med AIK. Vi ska vinna varje år. Ja, kanske inte i år då, men väldigt ofta så är ju det inställningen. Men folk kan peka på, fast ni har inte vunnit så mycket. Det var mellan 1937 och 1992 när ni inte var något SM-guld alls. Så det kan krocka väldigt mycket, och jag tror också det kan bidra till att andra stör sig på en huvudstadsgrupp som har den självbilden att det bara ska vara på det viset. Och det där är intressant.
Ja, och nu då när de har gått hela vägen och gjort det i år. Man har ju sett det här projektet som Arteta hållit på med. Han har pratat om att det är ett projekt, vi kommer vinna. Nu har de gjort det. Vad skulle du säga, Martin, är det som gjorde att de till slut tog steget och faktiskt gick hela vägen i år nu då?
Jag tror att det är för att de trodde på tränarens idé. Alltså jag pratade med en massa vänner som jag sa att Arteta, jag såg aldrig den här dokumentären på Prime, för att jag var så här, varför ska jag kolla på en tvåa? Alltså du vet, du kom tvåa, det är inte, jag bryr mig inte hur mycket du tränar laget, du ska vinna, alltså lite så. Och jag tror att inför det här året, det var ju hans, jag vet inte, sjätte år eller någonting.
Ja, det blir sjätte som.
Och då jag tänker, han har pratat så mycket att han kände själv, nästa år jag kommer inte ha något att säga. För att spelarna kommer sitta i omklädningsrummet och bara, vi har hört den här showen alltså, några gånger nu. Alltså, du vet.
Om han inte hade vunnit i år, tror du han hade varit lite illa ute då? Med tanke på hur nära han har varit i många år och att han kände av även den pressen. Hade spelarna orkat?
Jag tror inte spelarna hade orkat. Jag tror att han hade varit kvar. Alltså för att Arsenal är en sån klubb att man låter han jobba. Många pratade om att han har kommit så högt upp så länge. Vi har börjat bli den här storklubben. Guardiola är sån galen tränare. Det går inte att slå Guardiola. Alltså lite så. Och jag tror han hade varit kvar, för klubben är en sån klubb. Men jag tror inte spelarna skulle lyssna på han lika mycket. Och de skulle någonstans gå utanför ramarna lite för mycket för hans spel. Men jag tror som sagt nu när de har vunnit så kommer han släppa på tyglarna ännu mer. För vi har ju de där spelarna och vi ska vara offensiva. Eller är det bara kanske någon knäpp bild jag har? Alltså lite så.
Nej, men jag tror det är 100%. Jag tror också att han hade fått vara kvar. Det är nog ingen snack om. Det finns inte så mycket annat man hade kunnat ta in eller passa bygget bra. Men jag tror definitivt det som du säger. Att spelargruppen, säkert inte alla, men vissa spelartyper där hade varit väldigt svårt för Arsenal att, och för Arteta att få med sig på ännu en säsong om han hade kommit två.
Ja, det var lite det jag menar, om han hade tappat omklädningsrummet lite.
Till viss del, säkert inte alla. Ja, men det är ju spelare som är jättenöjda med att vara där och ja, är ju liksom framburna Premier League-stjärnor och tänker det är inte bättre någon annanstans. Men jag tror definitivt, om man tittar på de offensiva spelarna som ju får jobba stenhårt defensivt, som ibland får underkasta sig ganska mycket hur Arteta vill spela. Det gör man gärna om man vinner Premier League med Arsenal. Ja, ja. Det gör man gärna om man skulle vinna en Champions League final med Paris Saint-Germain. Men är det år efter år att man kommer tvåa, att det blir snack om att they bottled it again, de är bara förlorare här, Bukayo Saka vinner aldrig någonting. Nu känner jag inte honom som person, så jag vet inte. Men det är ju en spelartyp som säkert har kunnat känna att jag kan spela i Real Madrid och dribbla massa mer och vara offensiv. Varför ska jag springa här och kriga för någon som aldrig riktigt vinner någonting? Så därför är det här oerhört viktigt för
Vi har haft sådana spelare förut, Fabregas, Nasri, alltså, som har gått mitt, alltså Van Persie som gick. Alltså för att det är bättre än någon annanstans och jag kommer få dribbla, exakt som du säger, att jag kommer få dribbla någon annanstans. Så du är rätt i det.
Ja, om vi skulle peka på en sak då som faktiskt gör att Arsenal vinner i år. Vad tycker du har varit den viktigaste faktorn för Arsenal i år?
Våran defensiv. Våran defensiv, för att du vet, jag har varit med i de här matcherna när vi förlorade 8-2. Alltså du vet den där, man bara, jag trodde resultattavlan var fel. Alltså du vet, det är omöjligt att vi förlorar med 8-2 om man sitter där och vi är sämst. Alltså i hela världen. Alltså vi är på riktigt sämst. Vi har haft de här matcherna när David Luiz, när han kom från Chelsea, jag tänkte det var någon så här spy eller någonting. För att jag bara, brorsan, nu kan du göra fel varje gång det är stor match. Alltså att det blir straff till andra lag efter 5 minuter. Alltså lite så, eller ta hands. Eller, du vet, det kändes som att på riktigt vi var barn som spelar för stora matcher. Och när folk håller på så, jag har sett så många roliga memes som jag själv skrattar åt. När Hazard skrattar åt oss, när de nämner oss som storklubb och han skrattar och man bara, va? Är vi inte storklubb? Ja, men det har vi inte varit, för vi har inte vunnit på så många år. Och nu jag tror, som sagt, att det har släppt från spelarna att den här pressen, Ødegaard till exempel, jag har ju hatat på han halva året lite så, men jag tror nästa år han kommer skina på en annan nivå, för att det kommer vara, de kommer våga spela de här bollarna som Lewis Kelly spelade lite på slutet i mitten, att vi spelar genom mittfältet, alltså de här bollarna som du vet, ibland Declan Rice och Ødegaard kan gå ner och spela nästan i backlinjen, men brorsan, de bara spelar runt, de kommer aldrig spela en rakt. Men Lewis Kelly började göra lite det, och det är det vi behöver ju lite för att komma framåt, alltså, och inte bara lägga långbollar på Gökeres, alltså han ska kriga med backarna och sen vi ska få någon lång inkast. Vi behöver vara Arsenal.
Defensiven, säger Martin, fasta situationer har ju såklart varit en stor del av det. Är det det här lite mer pragmatiska som gör att i år var det bara, det behöver inte vara vackert. Det går att vinna ändå.
Det går väl att peka på detaljerna om man nu tycker att fasta situationer är detaljer. Det går ju att hävda liksom 18 hörnmål, nytt Premier League-rekord. Det är inte av en slump som man gör det. Definitivt inte när alla motståndare vet att man vill göra på det sättet. Det är skickligt gjort också. Det är ju värt att komma ihåg att på de här hörnmålen, det är väldigt många olika spelare som har varit inblandade i dem. Och jag skulle peka på den saken med Arsenal också, att det är en oerhört bred trupp. Det är verkligen inte bara en elva. Och Arteta har lyckats väldigt bra med att välja vilka spelare han ska använda när. Om vi tar även Champions League, då slänger Miles Lewis-Skelly på in i mittfältet i en semifinal, retur i Champions League. Han har spelat 3 matcher på hela året. Ingen på in i mittfältet. Det lyckas och faller väl ut. Jag tycker att det var en stor nyckel för dem att de fick in Berecher Essie, alltså i början av säsongen, att de hämtade in honom. Han har inte spelat varje match.
Nej.
Men när han har spelat så har han varit väldigt bra och bidragit med någonting. Så det, alltså detaljerna som fasta situationer, men just att även i dem, många olika spelare har nyttjats på många olika sätt. Faktiskt ännu mycket mer än Manchester City till exempel, som har några spelare hela tiden som ofta spelar från start och som sticker ut. Arsenal har många, många fler.
Och sen också som du säger där att Eze har varit så bra. Som du säger, han har inte spelat alla matcher, men de matcherna han har spelat, han har varit så bra. Och han underkastar inte sig Arteta direkt från början, så det är därför jag tror att han bänkade lite från början. Men sen har han underkastat sig honom och han visat sig vara riktigt bra, så. Riktigt bra.
Ja, man har ju nästan glömt att liksom Mikkel Merino spelade som nia under 10 matcher och gjorde en 7-8 mål nu, killisar jag. Men han var ju väldigt bra offensivt. Han har ju liksom roterat på ett sätt inom laget som faktiskt har funkat, och det får man ändå ge dem, att som du säger, bredden i truppen är väl
trots
kanske
det. Trots ont om speltid, nu har han spelat mycket här.
Alltså det är helt sjukt att du sa den där grejen, för att alltså, när vi hade Wenger så kommer jag ihåg att jag skojade med mina kompisar, han hade alltid sitt byte nu, alltså matchminut 70, han körde alltid samma byte, kändes det som. Och medans Arteta har fått ganska mycket skit och från publik och mig, alltså för att han tar sena byten eller konstiga byten, fel startelva. I år, på riktigt, allt var rätt. Alltså det kändes som det. Och sen var det ju matcher vi har förlorat. Men inga stora siffror, så att man bara, fan, vi kommer aldrig komma tillbaka från den här smällen. Men han har spelat spelare, alltså rätt timing. Alltså Lewis Kelly, att han spelar mot Atletico Madrid och gör den där matchen, den är ändå sjuk. Han har inte spelat en match, som du ser, på in i mittfältet. Och får spela där och då. Och gör det så bra. Och he's one of our own. Om man säger rätt, han är våran egen. Så det blir ännu mer häftigt, alltså, förstår du? Hans mamma är hans agent, och det blir så här, det blir så häftigt att alla pusselbitar föll på plats. Och Declan Rice, han har aldrig skadad.
Nej, det är bra. Det är verkligen en nyckel också. Att han har spelat så mycket som han har gjort. För det är typ den enda egentligen som man inte ser att de har någon som är i närheten av att ersätta på plats.
Alltså, det är lite som Rodri i City då.
Det finns mycket att säga om Arsenal. Vi tänker att vi visar er lite hur det såg ut när de i år faktiskt gick hela vägen och blev Premier League-mästare.
It's over! Arsenal are Premier League champions!
You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
Do you want the Oscar? Obviously.
It's on!
Jump in this boat because it's going to be fun.
It's Martinelli, Iris.
Really? Oh my God!
Got in and it's been headed home.
Welcome to the Arsenal, Mark.
The block from Calafiori is exceptional.
Take it beyond him. Max Downing here. This is a red ball. And Max Downing's going to score. And it's
a stunner. Got it. Ruben Mendy.
After review, West Ham number 19.
What a strike! What a goal!
I hope we watch you now.
Made history again together. I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. Let's enjoy the moment.
Så kan det se ut när man har väntat 22 år på en ligatitel. Om vi kollar på andra änden av norra London, Rickard, där Tottenham slåss på andra fronten av tabellen, får man ju verkligen säga. Förlorade nu mot Chelsea senast. Vad är det för säsong de gör?
Ja, vilken mardröm. I kombination då med att Arsenal går och vinner ligan såklart. Det är klart att de förlorar borta mot Chelsea är ju inte katastrof. Chelsea som har sett lite bättre ut faktiskt sedan Rossini fick gå. Men på det hela att de inte lyckats när de har läget som blir när West Ham fortsätter förlora matcher, att ändå säkra till den sista omgången. Det säger väldigt mycket om ett lag som inte fungerar. Sen är jag ganska övertygad om att de kommer klara det här väl i den sista omgången, att de kommer hänga kvar. Men det är ju ingenting att snacka om att det är...
Du tror att de löser det?
Det tror jag. Det är rätt så övertygad om, eftersom jag inte tror att West Ham kommer vinna sin match.
Nej, just det. West Ham har Leeds hemma och Tottenham har Everton hemma. Martin, stämmer du in? Tror du att de löser det här Tottenham sista gången?
Jag tror att de löser det. Jag hoppas de löser det för min bror Erik Niva och Peter Forsberg som är på Tottenham. Mm. Så jag hoppas de löser det och de är kvar, för det är roligt att möta dem i ligan.
Ja, jag tänkte säga det. Vill du ens att de åker ut? Hur mycket du än håller på Arsenal, vill man inte ha kvar rivaliteten i tabellen?
Jo, det är samma sak med allsvenskan. Men jag vill ju aldrig att Djurgården åker ner eller Hammarby. Sen att det ska gå dåligt för dem. Alltså sämre än AIK, det är alltid lite så.
Det är ju roligare som supporter att möta sin största rival och vinna med 5-0 och kunna trycka ner det än att inte se dem överhuvudtaget. Så tror jag de flesta tänker.
Ja, precis. Du vill lägga oss där då. Du vill att det går dåligt för dem, men de ska vara kvar. Så nu har de 17:e 2 år idag då. Du tycker att det går perfekt.
Det är perfekt.
Ja, det får inte gå
så här. Exakt så här.
Vi ska ta oss in här då på Championship. Det är just de platserna som Tottenham och West Ham då slåss om. En av dem kommer ju att åka ner och i Championship-toppen då så har det varit en riktig spionskandal som ni säkert har koll på. Då är det Southampton som är hot på att de har skickat en spion helt enkelt för att titta på Middlesbrough bland annat. De tittade även på Oxford och Ipswich. Och det här gjorde då att de blev av med sin plats i finalen till i playoff-finalen på Wembley. Och till förmån då för Middlesbrough. Det är en riktig soppa det här, Rickard. Var står du i allt det här?
Mm. Ja, först och främst när man lyfter på locket till den här soppan med många ingredienser så är det ju oerhört fascinerande. Det är ju sånt som man inte tror ska hända. Och gör det det så tänker man inte att det ska hända på så här hög nivå som det förstås är inför en sån här viktig match. Jag tror få i fotbollsvärlden, verkligen inte jag, har på förhand läst statuterna och vad det står i reglerna om hur man, om man gör en sån här grej och vad straffet ska vara. Det är klart att det känns väldigt hårt och väldigt tufft för en klubb, alltså som Southampton, att bli sanktionerad, utkastade på det här sättet inför en sån viktig match. Vad jag förstår så handlar det ju om att det är huvudtränaren som har gett det här i uppdrag då till någon yngre proselyt som jobbar för honom.
Vi kan ta upp en bild på honom. Det ser ut som en dålig Jönssonligan-film det här. Han står där bakom ett träd och liksom filmar. Jag vet inte hur mycket nytta har man ens.
Ja, men det gör det ju dråplåst. Det vill jag, det liksom vill mena jag att jag förstår och kan sympatisera med dem som tycker att det är väldigt hårt gentemot klubben Southampton. Hade det här kommit från klubbledningen, hade för den delen samtliga spelare vetat om detta, för så förstår jag att de har inte varit medvetna om det, då hade jag tyckt att det var en sak. Nu kokar det ändå ner till faktiskt ganska få personer, huvudtränaren högt uppsatt absolut, som har initierat det här och genomfört det, och då är det väldigt många som straffas väldigt hårt för vad några få personer har gjort. Men att det är fel och att det måste sanktioneras, det är ju givet.
Jag vill bara säga, de har erkänt 3 av 6 fall de är anklagade för, och så de har ju också erkänt att de har filmat det här, så att de blir dömda förstod de ju. Det Southampton menar att de tycker att straffet är för hårt.
Jag tycker att det är för hårt, för att alltså, vad är det du egentligen kan ta från att spionera så? Du kan ta fasta situationer, du kan säga att någon spelare inte joggar med resten av gruppen. Att han...
Men varför gör man det då? Om man inte kan ta så mycket ifrån det?
Jag vet inte. Alltså, det är
som varje liten fördel.
Ja, exakt. Varje liten fördel. Men för mig att, så här, som du säger där Rickard, att hela klubben ska åka ner. Jag tänker fansen bara sparka tränaren nu. Alltså, vad är det här för något? Alltså, förstår du vad jag menar? För jag vet inte hur det skulle vara i AIK om det skulle ha hänt. Men jag tror inte vi skulle behöva göra det heller. Men jag tänker, jag vet inte hur det skulle vara.
Jag vet att det är olika regelverk. Och det blir lätt när man säger så här... Ja, men... Många stänger i Manchester City när man 115 anklagelser. Vad ska hända med dem då? Det är äpplen och päron, för det är inte samma, samma organisation som dömer. Men det går att göra en direkt jämförelse med förra OS, alltså 2021 i Tokyo, fotbollsturnering på damsidan. Där blev ju Kanada ertappade med att de med hjälp av drönare hade spionerat på motståndare. Och straffet som Kanada fick där, det riktades ju väldigt hårt mot just tränaren. Eller de tränarna som hade legat bakom det. Vi var stängda i över ett år från all fotbollsverksamhet. Där valde man, igen, helt andra som dömer. Så det är inget prejudikat för hur English Football League ska döma. Men där valde man att gå mycket hårdare åt då, de som hade legat bakom det och genomfört det, inte mot Kanada som nation eller som lag. Och jag kan tycka att det smartare här hade varit att göra precis på samma sätt.
Ja, men det är det jag menar, att så här, om man inte tjänar så mycket på det som du är inne på, och så riskerna man tar när man vet att liksom regeln finns och straffet finns. Bielsa blev ju, det var ju därför regeln kom till för 7 år sedan när han gjorde det med Leeds, och så, då blev han bötfälld 200 000 pund tror jag det var. Och då kom den här regeln, så man vet ju att den finns, det är inte så länge sedan det hände, och så gör man det här igen. Och man drabbar så många, du har spelarna i Southampton som har spelat 46 grundseriematcher, 2 semifinaler är i final. Nu får inte de spela den. Mm. Du liksom drabbar dem. Du drabbar alla supportrar. Det är så svårt. Och sen även Hull ska vi inte glömma. Alltså Hull är ju i final och de har förberett sig för ett lag.
Ja.
Och nu får de möta ett annat precis innan. Om du tänker dig att du är en av spelarna och sätter dig in i den här situationen, hur arg hade man varit på liksom sin ledarstab?
Jo, man hade varit arg, för man vet ju att någonstans de blir sparkade, om de skulle bli sparkade, om de bara blev sparkade, om det skulle ha blivit så. Eller att man blev relegated, att man inte får en spela den finalen, då skulle man varit, hur fan är dålig du, allt det där. Men alltså, för mig det är en sån sjuk, unik situation, det är alltså att man kan inte ens tänka sig in att en tränare skulle göra så. För att på riktigt, vad har vi nytta med? Alltså, vad har vi för nytta med deras fasta? Alltså, det är inte så viktigt. För att många gånger i fotboll, du vet ju det, man chansar nästan för att man har sett deras fasta från andra matcher. Och bara, okej, men det är de här fasta de har. Så om de kommer på något nytt, då får vi anpassa oss efter det. Fotboll är en anpassningssport också.
Du har ju betydligt mer, säger min erfarenhet i alla fall, du har ju betydligt mer nytta av om du skulle till exempel veta en startelva, hur laget skulle ställa upp. Och det är jag också helt övertygad om, att väldigt ofta, genom kontakter som ju inte går att bevisa på så sätt, att lagen vet hur motståndarna ska starta, eftersom någon till någon mellanhand och så vidare har läckt det där. Det borde ju rimligen ge oerhört mycket mer än att se Middlesbrough-tränarna fasta situationer eller uppspelade.
Southampton överklagade ju givetvis det här beslutet då. De tyckte att straffet var för hårt. I natt blev det klart att den avslås, den överklagan, så att finalen kommer att spelas mellan Hull och Middlesbrough. Och Rickard, om du var inne lite på där att du tyckte att straffet var hårt, kanske för hårt, vad tycker du hade varit en rimlig bedömning här då? Var ska man sätta ribban för när man ändå har gjort ett sånt här?
Ja, nej, precis. Och jag fattar, om vi ska sätta mig in i huvudet då på de som har fattat beslutet, jag kan tänka mig att man vill sätta ett väldigt tydligt prejudikat, alltså sätta ett hårt straff. Och det kanske är lättare att göra sånt mot en klubb som är Southampton, som inte är en av Englands största, just för att stämma i bäcken och visa framåt att sånt här vill vi inte ha. Gör man det så riskerar faktiskt straffen att bli oerhört hårda, att det får väldigt stora konsekvenser. Jag kan tänka mig att det är så man också har tänkt, att man inte vill på något sätt öppna någon Pandoras ask här för att få andra att tänka att 2 poängs avdrag, det kan det vara värt om vi skulle bli ertappade. Vi gör det här till viktiga matcher. Så jag kan tänka mig att det är så man har tänkt här. För om man nu fattar det här beslutet, jag menar, då tycker jag ändå rätt att ge Middlesbrough-segern då, så att vi ändå får den här finalen. Jag tycker det känns konstigt om det inte hade blivit någonting alls, om Hall hade gått direkt.
Nej, jag håller med där, Rickard också. Alltså, det var riktigt bra svar. Alltså, jag tror också att de har tänkt, det här är inte de största klubbarna, det här är den klubben, även fast den är stor, men också att typ, vi ska verkligen markera, gör någonting det här igen, så blir det den här effekten. Så att på det sättet är det nästan bra, för att fotboll ska inte, man ska inte fuska, och om det här är ett sätt att fuska, då tar det bort den här skärmen med det här att vi vet inte så mycket, och fotboll som sagt är en anpassningssport. De här gör så här, vi kommer till planen, och deras nummer 10 spelar inte, shit, då måste vi, hur ska vi göra nu? Alltså lite så.
Nej, men exakt, bra att du berömmer tillbaka, bra att du understryker det. Det är verkligen fel gjort, och jag fattar att konsekvensen blir enorm, eftersom det är till den här finalen som handlar om att gå upp till Premier League och 2 miljarder intäkter. Hade det här varit i omgång 32 av ligan och någon hade sagt att det där var felgjort, ge segern till Middlesbrough istället, då hade man tyckt att det var ganska rimligt. Och kanske också ett bra sätt att faktiskt stämma i veckan. Så att jag förstår hur man har suttit då här, de ska döma detta, att det tas verkligen, verkligen till sin extrema spets när det gäller platsen till den här finalen, som ju vidare brukar kallas då liksom den mest värdefulla matchen som finns i fotbollsvärlden.
Ja, precis, det är ju i runda slänga mellan 1 och 1,5 miljard, va, som man spelar om. Och det som är klart nu då är att Hull kommer att möta Middlesbrough. Det är på lördag, det är 16.30. Så håll utkik efter den. Då ska allt avgöras vem som går upp till Premier League. Och då har ju då Middlesbrough fått en andra chans. Vi ska röra oss lite mot Pep Guardiola. Det har ju kommit ut många uppgifter i veckan. Inget är bekräftat än från klubben, men många samstämmiga uppgifter säger att han är på väg bort från Manchester City nu. Efter 10 år, vad har han betytt för den klubben och till och med för engelsk fotboll?
Ja, det kommer man få se jättemycket efter. Men jag tror också att du vet, den här eran som han har haft, vad är det, 6 ligatitlar har han vunnit. En Champions League och en massa kupper, inhemska kupper. Och han vann the treble. Och någonstans, de började utmana Manchester United. Jag tror att det är ganska svårt att radera Manchester United och säga att City är störst i Manchester. Men de är ju, deras fans kan gå ganska högt nu och säga att vi har ungefär lika mycket troféer som er, alltså i ligan. Alltså lite så. Sen att de har köpt spelare, du vet, all them charges som de har emot sig. De är väldigt speciella, förstår du vad jag menar? Men jag tycker att man får inte glömma, alltså, vissa grejer han har gjort, som John Stones spelade defensiv mittfältare och var så här, man bara, va? Foden, Doku, han har gjort med honom. Alltså han har gjort så mycket ändringar för mig i engelsk fotboll. Förut i engelsk fotboll, bollen var i luften många gånger. Arsenal försökte spela på det här Arsenal way. Sen resten av lagen tycker jag inte spela. Det var mycket, du vet, när Liverpool var med Klopp, det var full fart framåt. Samma sak på Manchester United, det var full fart framåt. Jag tyckte att det var Arsenal som försökte spela lite. Sen när City började spela, det var ju prime Barcelona ibland, alltså lite så. Så att han har gjort jättemycket, och jag tror att deras era är ganska död när han lämnar. Alltså, vem ska man hämta? Jag har pratat med vänner, vilken tränare passar att gå in? Maresca, om han kommer, det kommer inte vara Guardiola.
Nej, det ryktas ju om honom. Han har ju blivit upplärd av Guardiola. Han liksom har ju den grejen i sig då kanske. Men det är väl ett madrumsuppdrag oavsett väl?
Ja, ja. Det är svårt att göra det bättre på något sätt.
Jättesvårt.
Och folk kommer bara peka på att Guardiola hade gjort så här och så här var det inte under Pep. Och, motsvarande läge så hade Pep Guardiola det här facit. För det finns ju verkligen för Manchester City och jag är helt övertygad om för engelsk fotboll ett före och efter Pep Guardiola. Alla tränare, alla engelska tränare, unga som kommer upp nu är ju oerhört influerade av honom och sättet som han har bedrivit sin verksamhet och spelat fotboll med Manchester City, givetvis. Och också han har ju öppnat vägen faktiskt på ett sätt som, det känns nästan otroligt att det är så bara de senaste 10 åren, men England är till många delar ju ett ganska konservativt fotbollsland. Att det kommer de tränare som kommer även till andra Premier League-klubbar att man vill åt Guardiolas sätt att spela fotboll, att bedriva verksamhet. Där har han ju öppnat upp dörrar och förändrat landskapet på tränarsidan i England. Mm. Och det kommer ju hålla sig även om han nu inte kommer vara kvar i Premier League förmodligen.
Sen också, förlåt, det här att han tog fram Arteta. Mm. Alltså, jag vet inte, hur många har Ferguson tagit fram? Jag vet inte, jag bara frågar. Alltså, hur många, förstår du? För därför, därför tycker jag att han är så häftig. Mourinho har väl kanske tagit fram någon också, men Guardiola har tagit fram Arteta för mig ändå. Den är sjuk för mig.
Och Vincent Kompany har han som spelare.
Ja, ja. Så att jag tror att han är, det är många som man har hört med fotbollsvänner som känner vissa folk som har spelat med honom eller man har sett på poddar, alltså att han är extrem i sin tränare, alltså hur mycket han älskar fotboll och vill hitta nycklar och verktyg till att alltså förstöra för motståndarna, men också att sitt eget lag ska bli bättre och spelare ska utvecklas. Även fast de är äldre så utvecklas de, som jag säger, rent John Stones, alltså att spela in i mittfältet, den är sjuk.
Ja, men just det du säger, det är ganska få spelare man kan säga som han har tagit till klubben. Man fick höra i början mycket att han spenderade mycket pengar, men det har vi märkt nu på senare år att det finns ju bra tränare som gör i andra stora klubbar. Mm. Och det betyder inte att man lyckas så bra, utan han gjorde det. Men han har ju också haft en förmåga att träffa rätt. Han värvar spelare som inte alltid är de dyraste och liksom formar dem till att passa i sitt system, och just den förmågan, är han unik där skulle du säga?
Ja, jag tycker han är unik där. Alltså sen på slutet här känner jag att han har börjat släppa lite med Doku och kommit och Cherki och sen den andra spelaren.
Ja, man har tagit in Kusanov, det var ingen som visste vem han var. Nej, han har ju varit otrolig år.
Men han har ju, som du säger, de senaste åren har ju varit intressant att se, även värvning av Haaland får man ju säga, bort från vad vi tidigare tyckte var lite av hans filosofi.
Ja, och de här spelarna som dribblar, alltså du vet, han har ju haft Messi förut och alltså du vet, och det är Messi, han får ju dribbla, men många gånger det är mycket passningar, sen de har otroliga första touchspelarna, alltså som Foden, alltså jag ser inte honom vara samma dribbler som Olysee eller Lamine Yamal. Men hans första touch är ju magisk och passar perfekt in i Citys spel. Och medan nu har han ju Doku som nästan varje gång dribblar. Och det där går ifrån lite Guardiola. Så att för mig det är som att han har blivit ännu mer öppnare. Och man bara, fan, du var ju så jävla öppen och du har blivit ännu mer öppen. Alltså, det här är, alltså hur bättre kan det bli?
Men det är ett bra exempel, Doku. Och här kanske jag tycker till lite om hur han var när han kom, men jag tyckte det var lite Adama Traoré, att han var otrolig på att ta sig förbi en mot en. Han har en explosivitet som är extraordinär, men slutprodukten, de liksom början av sin period i City var kanske inte riktigt där, men då är han där igen, Guardiola, och liksom ganska snabbt skruva till det, och det känns som att det hade kunnat bli en spelare som gör 8 poäng på en säsong eller 10, men nu är han ju liksom, han fick det också, och det är lite det jag menar med Guardiola-grejen, att han liksom får spelarna att dra åt rätt håll, jag vet inte.
Samtidigt som du då, om man ska ta det framåt, det blir intressant att se en spelare som Doku, hur han kommer vara i ett City som inte har Guardiola. Tror att vi kommer, de har säkert kvar väldigt mycket av sin stomme, även när Guardiola försvinner. Vad kommer hända med spelare? Jag tror vissa spelare kommer gå uppåt. Det finns vissa spelare som Guardiola har vetat att utnyttja på ett väldigt bra sätt, som vi kanske helt plötsligt kommer tycka att det visade sig kanske funkar det bäst under Guardiola, inte under Maresca.
Om Guardiola skulle lämna nu i sommar, han har ju 1 år kvar på kontraktet, men det är ju just nu att han lämnar då i sommar redan, som det pratas om. Och tror du att det är det sista vi i så fall ser på av honom på klubblagsnivå?
Ja, det är en jättebra fråga. Verkligen. Det skulle väl möjligtvis kunna bli en klopplösning, det här att kanske gå in istället då i City Group, som ju har olika klubbar över världen, att bli någon slags
överseende.
Ja, teknisk direktör för det liknande som då Jürgen Klopp har valt att bli för Red Bull-koncernen. Det är väl det man kan se. Annars hittar man inget riktigt jobb på klubblagssidan.
Nej, det är Serie A han har kvar då.
Jag tror att han blir tränare i Italien, alltså landslaget.
Ja, det hade
Att de övertygas ändå honom. Han får äta god pasta, äta bra pizza. Det är lite mer lugn. Du är landslagstränare. Alltså du åker runt och kollar på spelare mer än att du ska alltså, hitta lösningen till fotboll varje gång. Alltså lite så fan. För han jobbar ju med dem dagligen eftersom nu han är klubbtränare. Men det är en, som är landslagstränare så blir det något helt annat. Och
jag
det skulle vara jättehäftigt.
Ja, det hade varit jättehäftigt. Man skulle kunna tänka sig att han skulle också kunna hoppa på ett projekt att Saudiarabien vill ha ett väldigt starkt landslag och en väldigt stark fotbollsverksamhet tills när de förmodligen då ska arrangera fotbolls-VM 2036. Vem bättre att bygga upp en sån än...
Shit, vad sjukt det skulle vara.
Det kan man tänka sig.
De skulle göra AI-spelare tillsammans med honom.
Ja, tänk om man har 10 år på sig. Men Italien verkar ju mycket charmig, jag hoppas på.
Ja, vi får se vart han tar vägen. Det är ju som sagt inte klart att han lämnar den. Och om han gör det så är det då Enzo Maresca som är sist, alltså som ryktas som ersättare. Sista frågan då, om man tittar bara i de röda delarna av Manchester, där det här exemplet efter att Sir Alex lämnade 2013. Det är ganska enkelt att dra parallellen mellan att Pep har sin era och Sir Alex hade sin era. Vilka misstag tror ni man vill undvika, om det nu går att undvika dem, om man tittar på sina statsrivaler?
Ja, vilken bra fråga. Ja, men det är väl att på något sätt göra allt för att skaka av sig det här, att hamna i skuggan av någon. Maresca måste ju in, om det blir han, eller vilken tränare den blir, måste ju in och verkligen tydligt visa att man inte är 2.0, alltså att man är bara någon som ska ta över, utan man har på något sätt en egen agenda, vad man själv vill göra, även om fotbollsfilosofin kan vara liknande. Det är väl där man ska börja, att inte förhålla sig allt för mycket till den som har varit tidigare, vilket är svårt när det är Pep Guardiola.
Tror du inte att Ancelotti, om de inte vinner Brasilien inte vinner VM, att han får sparken om de floppar helt och sen att han hamnar där, eller Luis Enrique vinner Champions League med bättre PSG, så City väntar ut. Alltså jag tänker Maresca blir ju 2.0 hur du än gör, och om det blir så att de torskar de första matcherna så kommer det bli automatiskt fan inte, han var sämst i Chelsea alltså. Medan om du hämtar någon stark som Luis Enrique eller någon som Ancelotti, så blir det så här, men det, vi kunde inte alltså, sikta bättre än det här.
Luis Enrique måste de ju ha frågat eller på något sätt hört sig för Manchester City. Det hade ju varit en av få som hade verkligen
det passar ju den alltså, de spelarna de har med Luis Enrique lite kanske.
Men det känns som att han är väldigt bra i PSG samtidigt, så han är kanske inte så sugen.
Vi får se vart det tar vägen. Vi kanske återvänder till just den här inspelningen om 4 månader, så ser vi om Pep sitter och käkar pasta i Italien och om Ancelotti är tränare för Manchester City. Mm. Vem vet?
Vem vet?
Vi ska prata lite om Premier League-svenskarna. Vi har ju 12 stycken svenskar som har varit aktiva i ligan i år. Och om vi börjar då med kanske mannen längst fram där, Martin, just i ditt Arsenal. Kan ställa, börja med den här frågan. Han kommer ju med en prislapp, han kommer med förväntningar, han har öst in mål i Sporting. Tycker du han har levt upp till förväntningarna?
Ja, alltså jag tycker jag är så tacksam och glad att jag har spelat med han, för det är ändå en flex att se att man har spelat med han. Och sen att han kommer från Sporting och gör det så bra som han har gjort i Arsenal. Han är verkligen en sån spelare som många barn ska se upp till. För att han gör det jobbet, Alm brukade säga, Andreas Alm. Gör vi det vi har bestämt så brukar vi oftast vinna, Martin. Lite så. Och han är som underkastar sig, tränaren. Många gnäller på att han inte gör mål i stora matcher och allting. Men han verkligen fightas med de mittbackarna han krigar mot. Och det, alltså, hans spelstil påminner mig om alla historier jag har hört om honom. Att han har krigat alltså, sig dit han är. Och han känns som jag vill att det ska vara när man spelar i Arsenal eller AIK, att killen springer sönder sig. Med Burnley, jag vet inte om ni såg där, när jag trodde det blev straff för att jag är Arsenal-supporter. När han glidtacklar och vet, målvakten sparkar undan bollen ändå. Killen kan ju gå sönder, men han gör det och publiken reser sig. Och det här gör han varje match. Det är inte någon gång han går runt och bara, fan ni borde ge mig bollen i Sporting. Så jag är inte i Arsenal inom glasrummet. Men jag tänker bara, det ser inte ut så. Förstår du vad jag menar? Så det är fett häftigt att publiken har älskat honom. Han är svensk. Alltså det gör så att de visar alla hans matcher typ, och det har gått bra. Nej, men jag är fett glad för hans skull. Jag är på en annan nivå glad för hans skull, för att det är inte många som får vinna i Arsenal som honom, och fan, fansen gör det målgest och allt det där. Det är skithäftigt.
Jag vet att ni har pratat mycket om honom, Rickard, i Premier League-studion såklart, men vad är du mest imponerad över med hans första år? För han går ändå till den största ligan i världen oavsett hur mycket mål du har gjort innan. Och vinnarna.
Allt det som Martin sa, och sen så fylla på att visst, Victor Gyökeres har han spelat i Sporting. Han var en etablerad landslagsspelare när han kom dit. Men Arsenal, alltså toppen av Premier League, toppen av Champions League, det är nästa nivå vad gäller allt, inklusive pressen och trycket utifrån. Och han kommer dit som stora nyförvärvet under sommaren, sista pusselbiten, den som ska göra mål, den som ska ordna den här titeln som man har väntat på sedan 2004. Och det har inte varit spikrakt uppåt för honom, utan vissa matcher har inte varit bra. Han har fått kritik som har varit rättmätig.
Det är ganska mycket kritik.
Ja, och ibland kanske han har fått det när han inte har förtjänat det. Som Martin var inne på, han har underkastat sig en taktik som inte går ut på att allt ska gå genom honom, men att han allt ska få bollen. Att hänga i då, för det är klart att det når honom. Jag hoppas inte att han sitter och tittar sociala medier efter varje match, men det är klart att det når honom att alla inte är jättenöjda. Mm. Och att då ibland till och med tappa sin plats i vissa matcher, men att då klara av att hänga i under en så lång säsong med så många matcher och faktiskt sen också vara som bäst i april, maj, det är inte över, han ska spela Champions League-final också, att då toppa det och vara som bäst, alltså den mentala styrkan som krävs för det. Jag känner inte Victor Gyökeres, jag har inte haft honom någon gång. Jag kan säga på förhand, jag var inte helt säker på att han skulle ha den. För det är en sak att säga det och en sak sen att visa, men som han har gjort, att man hade det var, oerhört imponerande.
Men var, alltså, om man kollar på hans historia, det är, alltså hans historia är ju så. Alltså du vet så här, förstår du, det går inte spikrakt uppåt från början. Och sen det blir, alltså att han verkligen visar sig själv och visar alla andra, men jag har dyret. Alltså du vet, hela det här året för honom, att han gör 3 mål, alltså i sista matchen, den är sjuk alltså. Mm. Förstår du, men folk glömmer, Alexander Isak var inte med. Och han gör 3 mål och de vinner, det är sjukt. Och som du säger, sista pusselbiten och gå till Arsenal. Han skulle kunna gå till andra lag som bara okej, men jag kan gömma mig lite här. Men han går till Arsenal och som du säger att tränaren väljer ibland att spela Havertz. Han bara nej, det är lugnt. Jag kommer in sista 10 minuterna. Jag ska springa som ett djur. För du vet ju det här med stora stjärnor. Ibland de kan hoppa in och bara, alltså du vet, vad fan ska jag göra nu? Alltså det finns ingenting att göra. Men att han har underkastat sig sådär, det visar, som jag säger, det är viktigt att barn kollar på den här grejen. Alltså så här, ibland måste man göra som tränaren säger. Och sen till slut, du vinner ligan, bro. Alltså förstår du, det är lite så jag hoppas att Neymar kommer vara. Att han kanske accepterar, jag kan sitta lite på bänken. Vinicius är stjärnan i det här VM:et. Och jag hoppar in och får göra min grej. Men Ancelotti har lovat mig att underkasta mig honom så kommer jag vinna ligan. Lite så.
Motsatsen kanske då till Gyökeres med att just det här kunna spela alla matcher och alla minuter har ju tyvärr varit Alexander Isak i år som har varit väldigt skadedrabbad. Sitt första år i Liverpool värvas för väldigt mycket pengar. Vi vet ju hur bra han är. Mm. Men nästa år när han nästan blir som ett nyförvärv, blir pressen nästan högre på han då? Och det, alltså hur svårt är det att komma tillbaka efter en sån här skadesäsong?
Alltså jag tror att Alexander Isak har rätt människor runt omkring sig som hjälper honom. Och jag vet att han kommer komma tillbaka. Jag brukar skriva till honom, även fast han inte svarar, så brukar jag skriva att bror, det här albumet du kommer göra när du kommer tillbaka, det är på en annan nivå. På alla de som snackade om att du skulle inte komma tillbaka. Han har en mentalitet, annars du har inte kommit så långt. Mm. Och hans teknik, den sitter i ryggen. Alltså det kanske han tappar lite snabbhet, men nu med skador så kanske han blir lite större också. Lite, alltså ännu mer starkare, men kanske han tappar lite snabbhet. Men jag tror att han kommer komma tillbaka till det här VM:et. Alltså att vara på den där nivån som vi vill se Alexander Isak vara på.
Ja, du tror att vi får se det redan i VM?
Jag tror det. Alltså okay. Jag tror det, för Alexander, han är hungrig tror jag. Han är jävligt hungrig tror jag. Det borde han vara.
Ja, den dimensionen en sån stjärna tillför i Liverpool nu när de inte har gått så bra i år, är det någonting som de har saknat? Alltså då menar jag inte bara liksom, det är klart man saknar 25 mål, men just hans spelstil.
Ja visst, Alexander Isak är ju en, och då framförallt att hans ingång i säsongen var kantad av strulet då med transfern och sen då förstås skadan. Det är ju liksom ytterligare för Liverpool en väldigt stökig säsong. Men det gör ju också att om man ska börja blicka mot nästa, att för Alexander Isak och för egentligen hela Liverpool så kommer väldigt mycket bli en omstart. Det är inte så att Liverpool har funkat jättebra, men så blev det en jätteflopp, den här dyra svensken som man köpte från Newcastle, utan det är så mycket som har varit dysfunktionellt och som inte har varit bra. Säkert verkar ju många peka på till stor del på grund av tränaren Arne Slott. Vi får se om han är kvar eller inte. Men det kommer ju mångt och mycket vara ett Liverpool som måste göra en total reset till nästa säsong när man börjar. Och det kommer förhoppningsvis då en helt skadefri Alexander Isak. Kanske också en jättesjälvförtroende boost om han gör det väldigt bra för Sverige i VM. Han är en jättedyr värvning. Han är den dyraste Premier League-värvning någonsin. Så han har alltid oerhörd press på sig. Men det kommer, tror jag, trots allt med tanke på omständigheterna som gick igenom här, bli en liten parentes på hela Liverpools säsong där. Och inklusive Alexander Isak, så blir det okej, vi ser vad vi kan göra från augusti 2026. Och där blir det viktigt att han ändå, ja, han får gärna ett succé-VM och skjuter VM-guld till Sverige. Det kan vi hoppas på. Men annars då, att när han kommer hem från VM, att han inte gör det skadat. Mm. Att han får vila och att han får en så lång försäsong som han nu har i England. Bra sån med Liverpool. Och därifrån då verkligen, verkligen kan gå in i nästa säsong i full form. Vilket det knappt känns som att han har varit i på hela den här säsongen.
Och jag måste bara fylla i där att jag tycker att det, som du säger, hoppas han har en bra VM och allting där. Men jag tror också den här säsongen har också präglats av att mycket har varit Mohamed Salah. Alltså, tränaren, han bänkar honom. Vad är det här? Alltså, det är mycket varit Mohamed Salah, Carragher, den här. Det har nästan varit bra för Alexander Isak att vara helt utanför, så att det inte blir mycket snack om honom. Enketike blev ju skadad innan nu, innan VM. Då blir det snack om honom. Alltså, då kan han få nästan chilla lite, även fast vi inte vet hur hans DM eller hans meddelande ser ut från Liverpool-fans som tycker att han är sämst i världen. Så jag tror att nästa år kommer bli, som du säger, då, en ny start. Hoppas Alonso går dit också eller någonting, så att det blir, hoppas inte han går till Chelsea, men jag hoppas han går dit till Liverpool.
Du, han är klar för Chelsea, hate to break it
to
you.
Han är klar, men fan, jag trodde att Chelsea på något sätt, alltså de inte har skrivit på. Men
jag hoppades på Ancelotti också.
Nej, men jag tror ju att han behöver rätt tränare, och sen inför nästa år, om han får börja om sådär som du säger, inga skador, ingenting. Vi kommer se Alexander Isak flyga. Alltså det kommer bli häftigt att se.
Vi har ju sett han i just Premier League, och vi har ju sett hans höjder, så att vi vet att det finns i honom, och vi hoppas ju givetvis att han gör det redan i VM. Det hade varit kanon. Vi kan prata lite om en annan för detta AIK då, Yasin Ayari. Ja. Vad säger du om hans säsong?
Jag tycker att den var riktigt bra. Alltså riktigt bra, för att Brighton har gjort det riktigt bra som lag också. Och sen att få spela alla matcher, alltså jag blir bara imponerad varje gång. Alltså varje gång att han spelar alla matcher. Nu börjar han göra mål också. Ibland jag hoppas på lite fler mål, alltså lite så, för att han är en sån bärande spelare i landslaget. Och jag tror att VM, jag tror att Sverige går till semifinal, det har jag sagt till mina kompisar, att jag tror att VM kommer vara, alltså en, höja han till nästa nivå. För att där är han så stjärna där i landslaget, att när han kommer tillbaka till Brighton, det kommer vara, jag gick till semifinal, vad händer grabbar? Förstår du vad jag menar? Lite så. Så att jag tror att han kommer växa med VM, och vi har inte sett den sista nivån av Ayari.
Nej, vi kanske inte har sett den sista nivån, men vi har ju sett nästa nivå av Ayari i år, vågar jag säga. För han spelade en hel del förra året. I år har han tagit kliv, han har blivit ännu mer ordinarie. Vad är det han har förbättrat i år, tycker du, Rickard?
Ja, han har blivit en bättre poängspelare, och han har blivit mer involverad offensivt för Brighton än vad han var tidigare. Jag tycker också, allting är ju en besiktning som görs från härifrån oftast när man sitter i studion och tittar på TV. Jag tycker han ser starkare ut. Definitivt in mer i tacklingar och vinner mer boll. Så han har gjort en jättebra säsong i ett bra lag ju, Brighton, precis under toppen. Det som jag funderar lite på kring honom, jag tror att du känner honom mycket mer än vad jag gör. Alltså, han har det bra i Brighton, och där är han ordinarie nu och spelar varje match. Det vore kul om Yasin Ayari fick nästa steg. Nu får han använda anglicismen här. Nu är han en big fish in a little pond. Mm. Det skulle vara intressant att se honom kanske vara en little fish in a big pond. Att gå, ja, men för han har i sig att gå till någon av storklubbarna.
Vilken hade du velat se?
Ta honom till Manchester United. Då tror jag inte att han spelar 38 matcher från start. Men att få komma in där och att ändå kanske göra en första säsong och testa sig på den nivån och spela Champions League. Jag tror att Yasin Ayari är redo för att ta ett sådant steg, och det skulle vara väldigt intressant att se. Sen är det mycket som ska funka för att du ska få den transfern, och jag vet inte om det finns något snack om det. Men när jag ser honom så tänker jag att Brighton är jättebra, och det är ingenting att skämmas för. Alltså, han är en jättebra Premier League-klubb. Men han har mer i sig, och man kan önska att det skulle på något sätt finnas någon som ser att ja, men här finns en plats för honom. Om man tar de allra största lagen, kanske det är mer trupp en rak in i starten.
Men tror inte att det skulle vara, alltså jag hoppas verkligen att han skulle kunna göra en sån transfer, men jag tror efter VM kanske, och sen ett till år i Brighton där du blir alltså ännu mer stjärnan för att gå till det här stora laget, för att då kommer du med värsta musklerna. Vi säger Brighton gick till Champions League eller någonting, då kan han säga jag var med och tog det här laget till Champions League. Och att ett steg för mig skulle kanske kunna vara Aston Villa, som har blivit en stor klubb nu bland de här top 6.
Spela med på innermitten med Lindelöf.
Ja. ja, ja. Alltså,
de kommer spela Champions League nästa säsong.
Ja, ja, ja. Så att jag tror att det där skulle vara ett steg, med all respekt, för att Manchester United, det blåser så mycket där, ska han gå dit? Och du vet, jag vet inte, det är en för svår klubb. Chelsea är också jävligt jobbiga. Liverpool håller på att starta dem. Arsenal, vi Arsenal. Alltså förstår du vad jag menar? Så att jag tror att ett bra steg skulle vara en sån där Aston Villa, eller göra ett galet VM så går det till de här andra klubbarna. Men han behöver trygghet. Det är det han har fått i Brighton. Och det är därför jag känner att han har växt, som du säger, från förra året till nu. Alltså wow, killen var ju AIK nyss. Alltså du vet, jag tycker det är fett häftigt. Och stor applåd till AIK som har fostrat en sån här bra unge som att, du vet, verktygen bara blir bättre och bättre och bättre, alltså hela tiden. Så att, riktigt bra.
Han har ju en spelstil, han är väldigt dynamisk liksom, löpande box till box spelare. Det känns som att det hade kunnat passa just Aston Villas spelstil kanske. Han gillar ju Conte, han gillar löpande spelare. John McGinn springer ju en hel del, kan man ju säga. Mm. När vi ändå är inne på Aston Villa så kan vi lika gärna gå över då till Victor Nilsson Lindelöf. En övergång som inte många kanske såg framför sig inför säsongen. Hur tycker du att den har landat?
Alltså med tanke på att han spelade igår i finalen i Europa League och var bra och de vann med 3-0, så får man ju säga att utifrån den roll han har fått, Victor Nilsson Lindelöf, så är det ju en succé. Han har ju bidragit verkligen till att Aston Villa är ett lag som går så bra som de gör i Premier League, alltså på fjärde plats, och sen så går de och vinner i Europa League. Sen har han ju inte fått spela så mycket. Han hade ju en period där i december, januari, då han fick spela mittback när det var skador där. Sen tappade han den platsen och så har han gått in och vikarierat på inne mittfältet. Så försöker man parafrasera Churchill här spontant, och det kan bli svårt, men sällan har någon gjort så mycket med så lite tid för ett fotbollslag ändå som Lindelöf gjort den säsongen för Villa.
Tycker du nystade ihop det fint?
Ja,
precis,
bra, klar,
något menar, så att där satt han. Martin, vi vet ju att han är en spelskicklig mittback, det har vi sett genom alla år, men att sen ta steget upp i banan och spela in i mitt, du pratade om John Stones innan, men det är ju inte många som klarar det. Är du förvånad att han har löst det så bra som han har gjort?
Nej, för man vet alltid vet att han har bra fötter. Men, alltså, så att man har hört också många gånger för att han var ytterback någon gång också, så att han är en sån spelare som kan spela lite överallt. Så att jag skulle inte säga att jag skulle själv som tränare chansat att spela med han i mitt fält. Men tränaren har ju sett han på träningar som Arteta såg Louis Kelly och sen flyttade upp honom och spelade i mitt fält. För andra kanske det ser ut som värsta grejen, men jag tror att Lindelöf och de som spelare som har spelat runt omkring han och tränaren vet att han kan spela.
Exakt, han är ju en smart spelare, ja. Och Unai Emery är en väldigt bra tränare, så jag tror Emery, eller är helt övertygad om att Emery har sett också på träning att alltså, enkelt uttryck, han klarar av väldigt bra av att ta taktiska instruktioner.
Ja.
Och då litar jag på att han kommer klara det.
Ännu en grej som är bra för ungdomar att veta, att klara av instruktioner. Mm. Viktigt, viktigt. Eller lära sig och ta in instruktioner och fråga om man inte kan.
Vi har pratat om VM en hel del. Vi har liksom en lagkapten nu då, som kommer in som en vinnare. Vi har en anfallare nummer 9 som kommer in som en vinnare. Vi hade en form som var väldigt dalande där innan då, det sista kvalet, innan vi faktiskt tog oss till VM. Det känns som att vi har ett nytt go i landslaget och så går vi mot ett VM. Det är ju inte tråkigt just nu att följa svenska landslaget.
Nej, 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 nej. Alltså, du vet, det är därför jag säger det. Det är semifinal alltså.
Ja. Ja, men hur viktigt är det också för då Sverige? Om vi tar Lindelöf, det har inte pratats jättemycket om honom. Det pratas väldigt mycket om offensiven. Men att vi har en lagkapten som kommer in och har precis vunnit Europa League och har fått börja få mer och mer speltid. Hur viktigt är en sån grej?
Det är väldigt viktigt, för att de kommer in med värsta... Alltså pondusen när de kommer in i VM. De vet att de är bra, vi är bra form. Alltså, du får annan respekt från motståndarna också. Många av motståndarna har inte vunnit det Lindelöf har vunnit i år, eller gjort det så bra som Ajari har gjort det i år i ett bra Brighton, eller vunnit Champions League med, som Gökeres, och Premier League. Så att jag tror att vi kommer in med bra kraft, alltså, vi kommer in med bra muskler. Och sen med Potter, det är som han gjorde med Östersund. Jag hoppas verkligen han gör lika bra i svenska landslaget. Alltså, jag tror jättemycket på honom, för att man har hört för mycket bra grejer med honom och att det ska misslyckas.
Semifinal, vad tror du, Rickard?
Ja, det vore underbart. Jag kanske inte tror på semifinal. Jag är lite mer pessimistiskt lagd. Men jag tror att det är viktigt också att det är just många av de här spelarna, alltså våra ledande spelare och inte minst de som har spelat väldigt mycket matcher, att de kommer in med den här sköna känslan. För då är det trots allt rent mentalt och psykologiskt lättare, för att man alltid taggar för ett VM. Men det funkar ju så med fotboll. Du är mindre trött när det går bra.
Ja.
Dels i kroppen, men inte minst då mentalt, att du kommer in med den känslan. Så det är viktigt. Sen vill man väl bara rent allmänt ungefär att bara den här känslan som var på Stråberg Arena när Polen besegrades, och även alltså, och då inkluderar jag hela den dagen, alltså uppladdningen och hur Sverige tog sig an den matchen, alltså kapsla den i en flaska och ta den med över Atlanten till VM. Och så påminner man, och det är ganska säkert på att Graham Potter gör, att det vi gjorde bra här och hur vi spelade mot framförallt Polen, det är det som krävs även nu i VM. Då kan det bli bra, då kan det bli succé. Så att man inte tänker att nu ska vi göra något helt annat här. För det tror jag inte att det här laget har i sig, utan jag vill se ett landslag som har precis samma förberedelser, samma mindset och i mångt och mycket samma taktik som man hade i den här Polen.
Ja, det var helt sjukt när du sa att när han kapslade där, jag fick bilden i mitt huvud och sen han öppnade flaskan och omklädningsrummet, han bara tja, alla bara ja,
det var bra, det var bra. Ja, exakt, jag var på matchen, hade någon haft det på flaska, den stämningen där, då jag kunde betala väldigt
mycket. Ja, gärna, vi inkluderar supportrarna som ska åka över.
Ja, jag menar det, att du hade kunnat flyga planet med den flaskan. Ska gå in, fortsätta, ska jag väl säga, på VM, och det var ju Carlo Ancelotti som tog ut Brasiliens VM-trupp, och det enda alla pratade om var ju, kommer eller kommer inte Neymar bli uttagen? Nu blev han uttagen i VM-truppen. Tycker du att det var rätt av Ancelotti att ta ut honom?
Ja, jag tycker att det var rätt, för att alltså, ge Neymar hans sista dans. Sen har han inte gjort så bra i Santos, tycker jag. Alltså, man märker, det finns vissa ljusglimtar, han gör bra grejer, men det är en sån cirkus runt Neymar. Det är helt sjukt. Alltså, du vet, barn gråter när han kommer och alltså, bara springer förbi dem och lite sånt där. Och det var så häftigt att se Brasiliens presskonferens, för det var ju så här, du vet, det är publik och journalister tillsammans, och de ropar så hej efter varje namn. Jag bara, shit, vad sjukt det här är. Och nyligen när man har varit i Brasilien och haft det så nära, då man bara, alltså, vad häftigt om Neymar kommer med.
Ja, du har varit i Brasilien?
Jag har varit i Brasilien i oktober och spelade streets fotboll som vi kör. Och då, man får bara höra att Neymar är så bra. Alltså, alla pratar om Neymar som att han är den där spelaren. Och det är så häftigt. Det är lite synd att han inte får spela i sin prime, men folk glömmer också, i 10 år, han har bärt landslaget själv, alltså, du vet, han spelar med Richarlison, alltså lite så, du vet, förstår du vad jag menar? Så att för mig att han får följa med, jag tycker det är skitcoolt, men jag hoppas verkligen att Ancelotti har tagit ett snack med honom, för att jag kan inte se Neymar bänka. Det är som Cristiano, att de ska börja på bänken. Alltså, det är lite svårt.
Är det någon som ska kunna hantera det, så är det Ancelotti som är van. Jag kan fylla i det med min erfarenhet av Brasilien. Framförallt, jag var ju och jobbade på VM 2014 i Brasilien.
Oh my god.
Och alltså, den fixeringen och det intresset som var kring Neymar där, det är... Alltså, på gränsen till vad som kändes sunt faktiskt för en nation. Det är overkligt vilken cirkus det var kring honom och allting, och som du sa, allt runt om med Neymar. Och det var ju då han också blev skadad i slutspelet och när han inte kunde spela höll upp en tröja, så det är ju nästan så som att han hade avlidit eller någonting. Men alltså, Brasilien är ju, det finns ju inget annat, det finns ju inget större land där fotbollsintresset är så stort som där.
Finns inget...
Den kulten som var kring Neymar, det var, jag har aldrig upplevt någonting någonstans.
Häftigt.
Ja, det är riktigt häftigt. Och det finns ju heller inget land i världen som uppskattar just liksom det här, det flärda, den här X-faktorn så mycket som Brasilien gör. Och där var ju Neymar kungen. Ja. Han kunde ju hitta på vad som helst. Ja. Och just det här, jag vet, liksom, du hade ju den spelstilen, med den här dribblingsspelstilen. Och Neymar... Det han gjorde under matchen, man satt ju nästan förbluffad ibland.
Nej, det är helt sjukt. Alltså, jag gillar ju det här med tricks och dribblingar och allting. Men sen ska det finnas en slutprodukt. Och det kändes som att Neymar verkligen hade allting. Spelade i fel era med Messi och Cristiano Ronaldo. Men jag tycker att alltså, han är så häftig när han spelar fotboll. Bara det här målet under VM då, mot Kroatien. När han typ dribblar 2-3 spelare, väggar. Använder sina medspelare nästan som väggar bara och gör mål. Alltså man bara, du är fotboll. Alltså förstår du vad jag menar? Det är för mig då i alla fall. Och jag hoppas ju verkligen att han ska kunna göra lite av de grejerna nu under VM. För att om han får 20 minuter så kan vad som helst hända. Får han 25-30 så kan vad som helst hända. Men jag tror han är för gammal för 90.
Nej, och det är klart att det är en X-faktor för Brasilien. För det ska man ju vara medveten också. Det lärde jag mig där 2014 och har fortfarande kontakter med folk som är från Brasilien. För det, vi i Europa pratar ofta om att vi tror att Brasilien, när de ska åka till VM, att då vill de visa upp snyggt spel och såga bonito för Brasilien. Vi pratar om det här med vad man har för bild av sig själv sen tidigare. Alltså, för Brasilien så är det skandal att man inte har vunnit något VM sen 2002. Det är liksom inte acceptabelt. Och Argentina vann senast och har sprungit om dem rejält i Sydamerika. Alltså, Carlo Ancelotti ta sig in. För de tittar ju också väldigt mycket mot Europa och menar på att vi är världens största fotbollsland. Det finns inget land som har så bra fotbollsspelare som vi. Varför är inte vårt landslag bättre? Varför är vi inte bättre organiserade? Varför har inte vi en tränare som kan få ihop det? Det är därför man har hämtat dit Ancelotti. Så pressen på det här laget, som alltid är med Brasilia, men verkligen här nu när man också spelar på den amerikanska kontinenten, är ju enormt. Och det är klart att Carlo Ancelotti känner av det. Förmodligen har han väl gjort avvägningar här att så här, jag kan hantera den cirkusen som blir kring Neymar. Och även om han inte spelar varje match, är det någon som klarar av det så är det jag. Jag har lyckats få alla i Real Madrid att dra åt samma håll. För kan jag sätta in honom med 10-15 minuter kvar av en match som behövs avgöras, så har vi ju ett vapen som få andra kan
möta. Och det var precis det jag tänkte fråga dig just nu om pressen, att hade han kunnat peta Neymar i en VM-trupp? För det känns som att då är det guld eller inget, det är det ju ändå lite med Brasilien, men då hade han ju satt sån press att om de inte lyckas då, så hade det enda alla hade sagt var Neymar.
Ja.
Så hade han kunnat peta honom? Var det så oväntat att han kom med?
Alltså, han är ju Carlo Ancelotti, så det hade han väl kunnat. Ja. Det är väl det enkla svaret på det, men det är klart att det blir ju...
Du vet, det var så sjukt, för att när han visade det här pappret i sista matchen, det här bytet, han skulle hålla på och kolla på matchen med min vän Toppa då, och då vi snackade med varandra och bara, bror, är det här slutet på Neymar? Alltså, är det här det sista vi ser, att han tjafsar om något byte? Bror, du låg under 3-0. Du skulle inte vända något. Vad håller du på med? Förstår du vad jag menar? Det är lite som Cristiano nu på slutet. Han vann ju inte den här sista matchen. Han kom inte ens ut och hämtade sin medalj och allting.
Han grät på bänken.
Han grät på bänken och man bara, shit, det här är en gubbe som är fortfarande 5 år. Du vet. Förstår du vad jag menar? Andra barn ser ju upp till dig. Visa att du är den där sportsmannen lite så. Men det är det som är det tråkiga med när man slutar för sent. Lite så. Men det skulle vara svårt att inte ta med honom. Alltså, det skulle vara nästan omöjligt att inte ta med honom. Och som du säger där, att jag tror att Ancelotti är den där tränaren som kan säga till honom att jag tränar till Real Madrid. Hur många Champions League har Ancelotti? Alltså, han och Zidane tillsammans har jättemycket Champions League. Men då i alla fall, jag tänker att han har pratat med honom 10-15 minuter kan jag ge dig. Sen tror jag Brasilien kommer vinna många matcher. Och då kan han sätta in Neymar lite för att, vet, komma igång med laget. De har ju träningar och sånt där och någon vänskapsmatch innan. Men det kommer ju bli helt omöjligt. Jag vet inte vilket VM det var när någon stjärna var bänkad och sen när han bara värmde upp. Och du vet, publiken blev helt galna. Alltså typ så här, han måste, jag tror kanske det var Cristiano Ronaldo i senaste VM. Han blev ju bänkad första matchen. Mm. Och sen typ var på bänken.
Han första slutsmatchen.
Ja, och då när han gick upp och värmde, och publiken blev helt galna. Alltså folk bara kollade på honom mer än matchen. Det kommer bli ungefär samma med Neymar. Alltså, för att Vinicius är ett stort namn, men Neymar är Neymar. Alltså lite så. Och João Pedro kom inte med. Det är folk som glömmer det.
Ja, verkligen. Det var ju kanske en ännu större skräll än att Neymar hade man väl kanske lite på känn, men João Pedro, ja. Och sen så kan man ju också ställa frågan om man nu ska liksom gå in på Rodrigo blev skadad. Det är mycket så här som gör en trupp, så att man, det är alltid svårt att gissa på förhand. Många pusselbitar ska stämma och så vidare.
Thiago Silva. Ja, han gjorde hela resan. Typ, det är sjukt.
Alltså,
vinna med var det Fluminense först och sen med Porto och sen ändå inte komma med.
Ja.
De har bra landslag.
Där finns det lite rutin att hämta också.
Ja.
Du Martin, du har ju haft en kanonvecka får man väl ändå säga. Vi har ju varit inne på att Arsenal vann och sen har du ju också blivit utsedd till årets eldsjäl, specialpris. Grattis.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Vad vill du berätta lite kring det och varför du fick den här utmärkelsen?
Jag håller på och arbetar mycket i Västerort. Spelar fotboll med ungdomarna, träffar ungdomar, vi rappar mot varandra eller bara man pratar med dem eller att man är en trygg vuxen. Det som jag brukar göra. Och sen så fick jag ett samtal om att jag skulle spela med en skola lite fotboll. Och det skulle komma några som skulle intervjua mig. Och de kom och intervjuade mig, så började vi spela lite fotboll. Och sen så sa de, Martin, du har vunnit pris. Vi är för att meddela att du har vunnit priset, specialpriset för årets eldsjäl eller någonting. Och jag blev så här, va? Alltså stort. Men jag visste inte vad det var. Jag har sett årets eldsjäl någon gång så på tv. Men jag visste inte exakt vad det var. Och sen berättade de att folk har ringt in och sagt att han borde vinna och allting. Och det för mig var jättefint. Och jag, som jag säger till alla, när vi var på den här galan så träffade jag en familj som var från Luleå. Och de jobbar hela familjen i den här klubben och de har medlemsavgift 150 kronor per år tror jag alltså. Och de får det att gå runt ändå, de hjälper alla barnen med att samla in pengar så att de kan åka på resor och allting. Jag bara, folk gör det här över hela Sverige och det är fett häftigt att få ett pris, men det är också många andra som gör lika mycket, förstår du vad jag menar? Och jag tror att tillsammans är vi i Sverige som gör det här föreningslivet, att man litar på föräldrar. Om du har barn och din son spelar i det här laget, att man gör med hjärtat. Man tänker inte så här, ja, men jag ska bara vinna med den här matchen. Jag spelar med den här sjuan, de här andra tre på bänken, de är bara med om någon blir skadad. Nej, man ser alla barnen. Man är den där viktiga vuxna personen som man kanske själv ville ha när man var liten. Så jag bara går runt och är mig själv och får ett pris. Jag tycker det är fett häftigt. Men som sagt, jag vill också säga att det är fett många som gör bra grejer i Sverige. Och det är inte bara jag.
Nej, och vad betyder det då att alla som gör insatser som även du gör då, men även andra eldsjälar, blir uppmärksammade på det här sättet?
Jag tycker det är jättefint, och det är det som är det fina med Sverige, att man ser de här personerna, bjuder dem på en gala. Vi åt jävligt bra mat, bra efterrätt, och man fick klä upp sig lite sådär. Och sen träffa andra, byta nummer och allting, för att när jag åker runt och föreläser, jag har varit och föreläst på ungefär 100 ställen. Alltså jag tar ju mycket kontakter, för att jag tänker, shit, vi kan ha användning av det här i Västerort, och de kanske kan ha användning av våra idéer som vi har här i Västerort, i Göteborg eller i Skåne, i Luleå eller någon annanstans.
Rickard, kanske lite öppen dörr att ställa den här frågan, men vad betyder eldsjälar och ideella arbetare i Sverige för idrottsrörelsen? Går det att sätta fingret på hur viktiga de faktiskt är?
Det går inte att komma ifrån. Vältalat av Martin här, hur mycket det betyder, och utan det så, man brukar ju säga det, så stannar idrottssverige, så stannar fotbollssverige. Och jag tycker att alla sätt, det kan vara allt från en gala med god mat och ett pris, men alla sätt som de väldigt många runt om i Sverige som engagerar sig för framförallt då barn och ungdomar, på vilket sätt de nu gör det, som man visar sin uppskattning, det kan inte vara för mycket av. Det blir väldigt lätt att ta för givet. Mm. Och att den bara finns där. Och det behöver inte bara gälla ens, om man själv har barn, ens egen barn, utan vad det gör för ens samhälle eller för den orten som man själv bor på eller det kvarteret som man bor i. Så att, jag hoppas att ett sånt välförtjänt och bra pris även kan vara liksom en uppmaning för folk. För det är väldigt många som har det i sin vardag. Att man tar de där extra minuterna, meningarna till att, ja, men, snart är det sommarlov till exempel, att tacka för den bra vårsäsong som har varit. De flesta behöver inte mer än så för att känna att, ja, men, ja, att man blir sedd för det jobbet som man gör, som är väldigt viktigt för väldigt många barn.
Ja.
Ja, ett pris och en gala då för alla våra eldsjälar där ute i Sverige. Du har ju andra strängar på din lyra, Martin. Vi har ju dig här som AIK-ikon och fotbollskunnig, men du är också författare.
Barnbok.
En barnbok. Nyligen släppte andra upplagan av Martin Testar. Mm. Vill du berätta lite om den?
Ja, det är, nästa bok heter Martin Testar simning, och den kommer ju lägligt nu när barn ska simma som mest. Och idag var jag på TV4 morgonsoffan och jag var med en broder som heter Barry. Han gör ungefär samma som jag, men för vuxna, att vuxna lär sig simma. Och det tycker jag är fett häftigt, för att du får en sån connection med ditt barn om ni kan gå till badhuset tillsammans, ni duschar tillsammans, ni bastar tillsammans, och sen du lär ditt barn att simma. Den här närheten, att du håller upp bröstet kanske på ditt barn och sen de försöker simma över vattnet, alltså simma över vattnet, sen du bara, nu jag släpper, och de klarar av det, ni kollar på varandra, är du klarar det, sen unga helt plötsligt simmar baklänges, förstår du vad jag menar? Och det där är så häftigt, och det är en viktig ämne att prata för mig, för mig att prata om, för att det är ju många gånger på våra områden, alltså i förorten, så får barnen lite mindre, alltså, tid att lära sig simma. Alltså man får ju, det är inte så många simhallar och sen det är inte så mycket tid de har på sig, kanske 8 lektioner att lära sig simma. Och det är många som blir underkända då. Och då tror jag att jag ville börja i en tidig ålder att prata med barnen om alla grejer som händer på ett badhus. Och någonstans dra paralleller från min historia och barn som jag träffar, för att någonstans de ska kunna känna igen sig, skratta och någonstans få lite verktyg när de kommer till de här badhusen och våga testa och våga säga jag kan inte, för att sen när man kan, det där självförtroende, det är på en annan nivå.
Det är jätteviktigt. Jag och Martin är ungefär samma generation. Vi är uppväxta i samma stad, men från väldigt olika bakgrunder. För mig var det en självklarhet att från ung ålder lära sig simma, kunna simma. Men har jag också haft många kompisar som har kanske föräldrar eller själv har flyttat till Sverige. Och när man blir lite äldre, 11, 12, 13, pinsamt. Ja, de tyckte att det var, att det var stigmatiserande att inte kunna simma. Då sket man hellre och gick inte på allt från liksom simlektioner till om polen skulle vara och bada, och kanske till och med också blev lite retade för att bli skrattade, att man får bort den grejen, att istället är, ja, det kan vara normalt att man inte har fått verktygen eller fått gå och lära sig simma. Så att alla sådana här saker där man öppnar dörren för att okej, du fick inte med dig det när du var 7 år, men du får det nu istället.
Exakt.
Alla de sakerna är
jättebra. Det är väl precis det den här boken handlar om, att han har en tröskel för att han är lite efter de andra och lär sig simma.
Exakt. Och det här att han säger att han kan från början och han står vid kanten lite så. Och sen den haj vi har med i det här badhuset som är hans samvete. Lite så. Och sen mycket känslor och lite så. Så att det är en väldigt häftig bok. Väldigt häftig bok.
Ja, andra som sagt i den här serien, kommer det komma fler?
Ja, det kommer komma fler. Vi kommer komma fler. Vi har inte ens testat hockey. Alltså, eller pingis.
Ja, vi kan ju testa vad som helst.
Vad som helst. Nu när det har gått bra för hockeylandslaget. Alltså, vad var det? U17 VM?
Martin testar att träna Tottenham.
Ja,
hur många som helst.
Hur mycket som helst.
Almapriset härnäst för dig. Du bara hovar in. Det märker sig för alla möjlighet.
Hörni, det är dags att avrunda. Stort tack för att ni kom hit idag och pratade om allt vi har pratat om. Och vi har ju som sagt Championship playoff-finalen och ser fram emot på lördag. Hela Premier League ska avgöras på söndag. Den är avgjord i titelstriden, men vi har bottenstriden att se fram emot. Och så är det VM i hockey som pågår. I morgon är det Sverige-Italien. Ratta in på det på Viaplay. Och så ses vi här i Tiki-Taka på måndag.